Här börjar Vad kostar ett svartsjukemord? Inläst av Iggy Malmborg för Saga. En svartsjuk äkta man som tar livet av sin hustru. Vad kan det kosta honom? Vilket straff kan han få? Vad sätter myndigheterna in för resurser för att klara upp enskildheterna i ett fall som till synes är enkelt och klart, men som trots allt visar sig vara komplicerat? I det här aktuella fallet skulle rätten ta ställning till om den man som polisen framställde som misstänkt för mordet också var rätt gärningsman. Och om man så var gärningsmannen, var det då ett uppsåtligt brott? Eller var det ett beställningsmord? Eller ett dråp i nödvärn? Alla möjligheter står öppna och alla förklaringar hade använts skiftesvis av den misstänkte under polisutredningen. Anmälan per telefon. Söndagen den 23 augusti 1983 klockan 13.42 ringde telefonen hos kriminalpolisen i Århus just som polisen en bråd dag svalt ner sitt middagskaffe. En man som talade med utländsk accent berättade att han funnit sin hustru död i parets lägenhet. Hon låg fortfarande kvar där medan han själv befann sig på sjukhuset därifrån han nu ringde. Han hade kört till sjukhuset för att få behandling för några ytliga rispor efter ett självmordsförsök. Intill detta ögonblick hade polismännens arbetsdag varit som vanligt. Bråska med ringande telefoner, utryckningar till inbrottsplatser, rån och sedlighetsbrott, våldshandlingar och andra uppgifter. Alltså daglig rutin för kriminalpolismän i större städer som Århus. Men nu stod man alltså plötsligt mitt uppe i en av de allvarligaste situationer även erfarna polismän kan råka ut för. Ett dråp eller mord. Utryckning. Inom kort var kriminalpolismännen framme vid adressen som anmälaren uppgivit. Det var en lägenhet i ett modernt bostadskomplex i en förort några kilometer från Århus centrum. Några andra kriminalpolismän åkte iväg till sjukhuset som anmälaren ringt ifrån. Den förstnämnda styrkan skaffade sig mycket snabbt en överblick av situationen. Man slog in dörren till lägenheten och kunde konstatera att kvinnan faktiskt låg död på golvet i lägenhetens badrum. Hon var naken och hade tydliga strypmärken på halsen. Den andra styrkan tog kontakt med utlänningen som fanns på sjukhuset. Han hade gjort några försök att begå självmord genom att skära sig i handlederna och var något alkoholpåverkad. Kriminalpolismännen bedömde att mannen inte var i sånt tillstånd att han tillfredsställande kunde berätta om hur han hade funnit sin döda hustru. Inte heller kunde han berätta om vad han hade haft för sig innan han hade funnit sin döda hustru. Hans uttalanden var så oprecisa och så motstridiga att man måste anhålla honom så som misstänkt för att själv ha förövat mordet på hustrun. Trots att man faktiskt inte vid denna tidpunkt under utredningen med säkerhet kunde fastställa att han var rätt gärningsman. Vanliga proceduren. Alla de åtgärder som oundgängligen hänger samman med en mordutredning vidtogs nu. Kriminalpolischefen underrättades och infann sig på brottsplatsen. Rättsmedicinska institutet kontaktades och sände en rättsmedicinare till platsen. Rikspolischefens tekniska avdelning tillkallades likaledes. Och runt omkring hos lediga kriminalpolismän ringde telefonerna. De skulle förstärka styrkan som arbetade med mordutredningen. Det sedvanliga arbetet vid kriminalavdelningen måste också fortgå. Den anhållne utlänningen kördes till rättsmedicinska institutet där han blev grundligt undersökt. Alla skador på hans kropp beskrevs minutiöst. Det togs blod- och urinprover, bland annat för att man skulle kunna konstatera hur alkoholpåverkad mannen varit och för att man skulle kunna få besked om han var.